Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Alltså, när jag tänker vår, då tänker jag typ bara på en sak, och det är ju sneakers. Mm. Eller hur? Och jag tänker också på en sneaker-ikon från vår partner Tretorn. För år 1900 så gjorde Tretorns första sneakers, vilket gör då Tretorn till världens näst äldsta sneakers-varumärke.
Ja, nej, men det är otroligt coolt. Jag tror inte folk har koll på det riktigt. 1967 så skapades ju ikoniska Nylight, som har setts på alltså Aretha Franklin. Mm. Björn Borg tänker jag ju på. Ja, kanske
Elvis.
Först och främst. Reese Witherspoon också. Ja. Det är lite otippat. Emilia de Porrett, mm. Ebba Kleberg får, nej, lät det lite självgott. Vi säger så, för att vi är så otroligt glada över att få ha med Triton som partner i podden. Och nu den 18 april så får vi också berätta att nu lanserar Triton Nylight 67. Ni hör ju, det är alltså en uppdaterad version på den här ikonen i 3 färger.
Ja, alltså det här är då den ikoniska canvas-siluetten med detaljer i fuskläder. Och lädret är tillverkat av äppelrester som kasserats av dryckesindustrin, alltså typ cider, juice, kompott. Och skon blir alltså då helt vegansk. Och det här är ett väldigt innovativt och spännande sätt att ta vara på spillmaterial för att skapa nya stilsäkra produkter.
Verkligen, och vi har ju faktiskt sparat det bästa till sist. Mm. Nu får du nämligen 15% på alla de här godbitarna med koden SÄKERSTIL. Och den gäller till sista april på Wingsjackorna, på sneakers, på allt.
Så härligt, på Legacy Cruiserparken.
Ja.
Så fint. Tack, Triton!
Äntligen, Emilia. Fågelkvitter, hör du?
Ja, så underbart.
Vårsolen, känner du? Och vad passar då bättre än att hylla vår grymma poddpartner Synoptik? För det är ju hos Synoptik som du, jag, vi alla hittar säsongens bästa, snyggaste, mest stilsäkra solglasögon. Från välkända exklusiva varumärken som Ray-Ban, Bottega Veneta, Miu Miu, Prada, Tom Ford. Jag kan hålla på.
Alltså du kan hålla på, men vi har ju 2 saker att tipsa om. Först och främst en rabattkod. Du får 30% på valfria solglasögon med koden SÄKERSTIL30. Och det här gäller alltså på alla solglasögon online och i butik till och med den 12 maj 2024.
Ja, alltså jag vet att det låter lite bra för oss sant. Men vi har ju liksom fått tjata till oss denna.
Så himla bra.
SÄKERSTIL 30%. Andra tipset är ju solglasögon med styrka. Alltså slipade solglasögon i din egen styrka så du kan säkerställa skarp och stilsäker syn i solen. Och för mig är detta ett sånt lifehack. Alltså slipade solglas kan man ju sätta i en vanlig båge, i ett par solglasögonbågar. Och lite kort trender, gå in förstås på din närmaste synoptik. Eller så kan jag bjuda på power minimalismen som jag älskar. Peach fuzz förstås, hela den färgskalan tycker jag känns superfint. Älskar ju vinrött. Alltså jag har spannat in ett par vinröda, underbara, lite så här Diana 90-tal. Alltså de är så snygga. De är så fina. Tack för dem, Synoptik.
Så coolt. Och måste också säga, med Synoptiks glasögonabonnemang All Inclusive så kan man ju få flera par solglasögon så att man kan kombinera solglasögon med styrka och med vanliga glasögon. Och kanske linser. Det här är alltså perfekt inför solsäsongen, eller hur?
Väldigt bra.
Du får 2 par endast från 90 kronor i månaden.
Ja, det är bra.
Och då ingår också all service.
Mm. Och glöm nu inte koden SÄKERSTIL30, för det är alltså 30%, du hörde rätt, på alla solglasögon.
Ja, så bra.
Boka tid eller kolla in på Synoptik. Stort tack, Synoptik!
Ebba, grattis i efterskott. Alltså att jag inte fick vara där och fira dig personligen, det tog lite emot, måste jag säga. Men jag ser fram emot att få ta igen det med råge när jag kommer hem till Stockholm nästa vecka. Berätta, hur var din födelsedag?
Ja, men vi ska ju tipsa om massa väskor idag och svara på massa frågor kring det. Men vi har faktiskt inte stämt av kring detta, så absolut. Min födelsedag var, den var blandad, kan man säga så?
Ja, det kan man säga, absolut. Men på vilket sätt?
Nu låter det väldigt neggigt här då, men det hade ju absolut ingenting med hela liksom, födelsedagsfirandet att göra, för det var fantastiskt fint. Men jag mådde så illa på kvällen.
Nej, vilket oflyt. Ja. Det är liksom det man inte vill göra på sin födelsedag.
Det var så tråkigt. Johan hade lagat så fin middag och liksom köpt skagenröra. Och jag bara såg den där skagenröran och det vände sig i magen på mig. Alltså hemskt. Han hade tänt ljus och köpt fantastiskt fina, jättelika rosor. Och, ja, men det var väldigt perfekt. Barnen var glada. Det var liksom som ett, det var som ett litet vykort. Och där sitter jag och bara är helt darrig. Men nej. Bortsett från detta, som ju såklart har att göra med att jag är höggravid, liksom, det är ju bara att gilla läget, så var det faktiskt så mysigt och väldigt bra. Och jag som annars är har en tendens att bli väldigt så här, vemodig på nyår, födelsedagar, sommarens slut. Alltså det är fruktansvärt. Jag kände faktiskt någon slags är mig väldigt stark och lycklig över livet.
Mm, gud vad härligt. Det är en helt rätt känsla. Och jag måste säga att jag är några år äldre än dig, så du är ju fortfarande väldigt, väldigt ung.
Ja, men tack.
I alla fall i mina ögon så är du väldigt, kommer alltid vara så ung.
Åh, vad härligt. Ja, men Emilia, det värmer. Nej, men du vet så här, det är nog inte så här åldersnoja egentligen, eller det är det väl också såklart, ännu ett år. Men det var nog mer så här, ja, nu ska jag faktiskt passa på här och tänka på allt bra som jag har gjort under det här året. Jag har liksom nailat en massa nyhetsmorgon. Vi har gjort så mycket kul med podden. Vi har vunnit fina priser. Ja, men massa grejer på jobbfronten och liksom livsfronten som känns väldigt bra. Och jag tror att vi är ju, du och jag är väldigt dåliga på det. Jag tror att många andra också är dåliga på det. Att stanna upp en liten stund, klappa sig på axeln och tänka på faktiskt det som man har gjort, istället för att hela tiden ha den malande allt jag inte har gjort listan sådär. Så då passade jag på när jag liksom fick feeling innan jag började må så sjukt illa att faktiskt såhär, ja, lite bokslut, och väldigt nöjd med det. Så det kändes jättebra.
Men det låter ändå som att jag förstår den blandade känslan där, att det var liksom både positiva och negativa känslor. Men sen så såg jag ju på din blogg att du fick världens finaste present av Marianne.
Ja, det fick jag ju.
Alltså så fint.
Du vet det där, den där känslan när man märker att de sitter på sitt rum lite för länge och liksom så här, kom inte in, och knepar och knåpar. Och Claes hade slagit in ett jättefint, eller ja, ingenting. Han hade vikt upp ett papper med grön tejp på och satt jättemycket snören runt. Och så fick jag öppna det och såklart bli jätteglad över ingenting. Men han var så stolt över detta. Och Marianne hade skrivit ett fint kort. Ja, men det var väldigt gulligt. Och vi hade ju faktiskt, sen var det ju så att min födelsedag var ju någonstans här, check. Då har vi klarat av halva födelsedagssäsongen i familjen. För att Claes fyllde ju år i veckan innan, och sen kom ju Marianne här, eller Johan, och sen kom Marianne. Så vi har ju ganska tätt här. Och då hade jag ju faktiskt 10 barn hemma.
Ja, men alltså jag fick den här bilden av dig som är så underbar. När man ser liksom 10 barn i bakgrunden. Och sen en väldigt, väldigt nära selfie på dig med ett så här panikuttryck.
Ja.
Jag bara kände igen mig. Jag tror att alla kan känna sig igen så det här stunden när man liksom är där mitt bland 10 energiska barn. Men hur gick det? Att du gjorde det här, Ebba, liksom, mitt i allt annat. Det är helt otroligt. Bara du som skulle pull it off.
Ja, men vi gjorde det tillsammans. Liksom. Det måste jag ge Johan verkligen. Det var en team effort här. Och Claes hade ju fyllt 4 och vi hade gjort upp en bra plan. Jag hade ordnat skattjakt på gården. Och en kvart innan kalas ska börja så började det regna.
Vad hände med skattjakten?
Men då körde vi på ändå. Jag tänkte så här, för det var liksom ett bra trick är ju så här, när de kommer till kalaset hem till oss så är de ju påklädda. Och liksom klara. Då tänkte jag så här, det måste jag utnyttja. Så jag måste liksom hålla dem ute för att minimera tiden inne hos oss.
Smart.
Lite
Gud,
till.
Bra tips.
Så skattjakten tog ju då kanske 7,5 minut, typ. Jag hade tänkt att det skulle ta 27. Ja, men då hade jag liksom sprungit runt 5 minuter innan Claes började och skrivit olika ledtrådar med, du vet, såna här krita på gården som då höll på att regna bort. Men det tyckte de ändå var ganska spännande. Och jag hade liksom inte hunnit göra någon karta, så jag fick då improvisera lite och så här, oj, nu fick jag ett sms. Det står här att alla barnen ska gå till garagedörren. Ja, det tyckte de var ganska spännande.
För det värsta är ju någonstans att de förstår ju sms mer än en skattkarta.
Ja, jo, men det är sant. Det är flög. Det funkar jättebra.
Så bra.
Och sen då, liksom skattkistan, då låg det 10 små guldpengar där i. Kanske var lite snålt. Johan tyckte så här, men gud, de kommer förvänta sig något mer. Jag var så här, men nu är det vi har. Det får bli bra. Ja. Och sen då kom vi hem till oss. Och kalaset skulle vara 2 timmar. Det är nog ganska långt.
Mm, det är ganska lång tid. Ja. Med 10 barn som också är ganska aktiva.
Mm.
Eller hur?
Mm. Så mitt mål var liksom att göra dem så passiva som möjligt.
Okej. Och hur lyckades du med det då?
Ja, men det var liksom militäriskt. Av alla kläder. Och sen så hade jag dukat. Och så sätter de sig ner. Och då började det så här, när kommer tårtan? Var är tårtan? Jag har ingen tårta.
Du hade ingen tårta?
Jag hade ingen tårta. Och det hade, då hade jag ju frågat liksom en väldigt klok fröken på förskolan som sa ju så här, don't do tårta. För att då blir det ju bara liksom, jag gillar inte grädde. Nej. Jag vill inte marsipan. Och så blir det en massa kladd. Tänkte jag, men gud vad bra, vi skippar tårtan. Ja. Så då hade jag och barnen bakat chokladbollar kvällen innan. Det är ju liksom en del av kalaset också. Man måste ju ändå involvera dem lite, kidsen.
Ja, perfekt tycker jag. Superbra.
Och sen så hade vi, jag då varit och beställt så här små minismå kanelbullar. Typ 80 stycken. De tog slut på 4 minuter. Och sen fortsatte barnen fråga, var är tårtan? Alltså, de var ju väldigt gulliga. Det är ju så här, man förväntar sig en tårta på ett kalas. Jag fattar det.
Då ringde den ryska posten.
Då sa jag, nu ska alla sitta jättetysta. För nu ska jag läsa en saga.
Sa du det?
Ja.
Och då gjorde de det?
Och det gjorde de. Johan bara tittade på mig. Men de är ju, du känner ju många av de här barnen också. De är ju faktiskt väldigt snälla och gulliga och lyssnar väldigt bra. Mm. Är duktiga på det liksom. Och det visste jag ju.
Det var fröknars förtjänst.
Ja, men det är det verkligen. Så då var det liksom, då sprang jag in och hämtade en saga om en stackars liten haj. Tyckte de var väldigt spännande. Så körde vi lite aktiviteter under tiden. Du vet, så här, någon, vad tror ni att hajar äter? Är det någon som har träffat en haj? Och liksom pratade lite om det. Och så fick de räcka upp handen när de skulle prata.
Det kan ju vara det mest, liksom, känner jag, pedagogiska barnkalaset de någonsin har varit på. Lite som liksom bara på förskolan fast ett kalas.
Ja, och sen så hade ju då liksom Marianne berättat för mig att de här vanliga kalaslekarna när någon vinner och får pris och liksom någon hela av stormar och så, det kan ju bli katastrof eftersom den som inte vinner blir ledsen.
Nej, så bra.
Och födelsedagsbarnet då, i vårt fall, säkert var helt övertygad om att han då skulle vinna alla lekar automatiskt.
Ja.
Vilket han ju absolut inte skulle göra.
Nej.
Det är inte hans styrka med hela att storma direkt. Han skulle storma in i havet. Och sen, då hade jag liksom tänkt på lite lekar. Och det gjorde jag bland annat den här... Kommer du ihåg den här minnesleken som man kör så här en bricka? Och så lägger man en duk över.
Nej, den har jag aldrig gjort.
Jo, men du vet, man lägger olika grejer. Typ så här, suddgum, legogubbe.
Just det, prylar. Ja, ja. Så man kommer ihåg vad de blir. Just det. Mm.
Ja, så den hade jag liksom preppat 2 brickor. Så delade jag upp med 2 team. Okej, nu ska vi göra något jättespännande här. Så då hade liksom ändå tittat på klockan. Det hade gått kanske 47 minuter. Ändå ganska bra.
47 också.
Ja.
På pricken.
Ja, och nu var ju liksom, när de var inne, då var ju mitt mission här. Allt för att minimera tiden när de bara rusar runt och är vilda. Mm.
Ja.
Och så hade vi fiskdamm på slutet. Men då var det bara så att när vi då hade liksom lekt färdigt den här minnesleken, då frågade det första barnet mig, får vi leka nu? Så här bedjande blick. När får vi leka?
Oh,
jag bara, det här är lekarna.
Ja.
Så du har ju helt rätt i din analys, Emilia. Det var ungefär som en vanlig organiserad dag på förskolan.
Jag är ändå så otroligt imponerad.
Jag tror att jag var tvungen att göra det för att överleva. Liksom.
Ja, men alltså, nummer 1 känner jag så här. Du hade nog, i vanliga fall, jag har ju varit på barnkalas hos dig tidigare. Och där har det ju gått ganska vilt till. Så jag tror att det här var nog den bästa lösningen du kunde komma fram till i ditt nuvarande tillstånd. Ja. Någonstans. Alltså, det går inte med en höggravid kvinna som jagar efter 10 barn. Det funkar ju liksom inte.
Men du har ju ett kalas coming up nu. Hur tänker du?
Men jag har ett kalas coming up och det är ju liksom extra speciellt när det råkar vara då en person som ska fylla 6 som har jättemycket förväntningar och tankar. Alltså det är ju lite lättare med en 4-åring som ju blir faktiskt bara glad över att få ett kalas.
Ja.
Så att det kommer kompisar, att det finns en ballong och en guldpeng. Det behövs ju inte så mycket mer. Men alltså, Elektra är ju liksom, hon har ju redan börjat planera det här stort. Och det har gått från att det ska vara liksom skörva kalas till nu ska det vara någon slags Disney-prinsessa Belle-kalas. Alltså jag vet inte riktigt vad det här ska vara. Så att jag är lite inne på ditt spår. Jag tror att jag får ta liksom lite kommando här och bestämma vad det blir för tema. För annars så kommer det här spåra ur.
Men Emilia, jag kan liksom fortfarande inte förlåta dig för det faktum att du hyr in en himla frostprinsessa till hennes kalas förra året. Tack för den, säger man då, alltså, som mammakompis.
Det var så bra. Du förstår inte, fröknarna var liksom, de var helt lyriska. För att hon var helt fantastisk, den här prinsessan. Hon kommer in, hon är med en stor bergsprängare. Hon är liksom, hon är inte alls blond, men hon har en blond peruk. Liksom allting sitter lite på sniskan. Så först så börjar jag och fröken få någon så här slags, en av fröknarna får ett hysteriskt anfall för att allting är så bizarrt. Att en vuxen kvinna kommer in som Frost, du vet. Det är som konstig grej. Men alltså barnen är som ljus.
Var hon så här i liksom, karaktär hela tiden?
Ja, hela tiden. Prata på jättehög röst så här. Nu alla barn så ska vi dansa. Väldigt så. Och så skulle de göra limbo och de skulle göra det ena och andra. Det var så kul. Alltså de tyckte det var så otroligt roligt. Så att, det kan jag säga. Det var väl investerat att ta dit en levande frostprinsessa.
Ja, nej, men det var ju bara det sen då. Att då blir du liksom,
jag förstår det.
Mamma, vilka Ribban. Prinsessor kommer till oss? Man bara, ja du.
Men det är det som jag tycker ändå är ganska bra nu. Det känns som att det börjar bli en business det här med barnkalas. Jag tror att folk förstår. Liksom, när jag börjar googla på det här så ser jag det en hel del massa svenska kändisar som börjar göra hemma hos besök på barnkalas.
Men och in, ska vi göra det?
Ja, men jag tänkte, du och jag söker stil. Omstyling. Nej, men sen så kan man hyra in sig i olika så här, musikstudios. Det finns ju hur mycket som helst. Men såklart,
jag tänker, nu, Emilia, jag tänker så här, möhyppor är nog en more niche i så fall.
Ja, men det
man kan hyra in säkerstil till en möhyppa kanske. Ja.
Vi får ju faktiskt en hel del förfrågan om att vi ska göra allra senast här nu. Så vi ska spela en video nu till en blivande brud.
Gud, det måste vi komma ihåg.
Jag har fått en långt e-mail här med olika instruktioner om vem hon är och vad hon tycker om och hennes man och så vidare. Jättekul. Så det måste vi göra. Vi brukar ju faktiskt göra så. Vi var ju med på möhyppa via då videolänk.
Just länge sedan, det var vi ju.
Så det är ju som sagt ingen nyhet. Men det här med barnkalas. Men sen håller jag på liksom med dig helt och hållet. Vad hände med de här kalasen man hade själv? Som var ju lite av det här, sätta knorr på grisen, hela havet stormar. Det var ju det här väldigt liksom, enkla, roliga. Idag så har barnen liksom någon helt annan slags förväntan. Men anledningen till varför jag går in all in är för att jag älskar att göra fester. Du vet ju det.
Ja.
Det är liksom det bästa jag vet. Så att jag kan ju liksom inte hålla mina händer ifrån att göra liksom go all in med alla detaljer.
Men jag tror också att egentligen så är det ju mycket enklare att ha en frostprinsessa där. Alltså det är mycket jobbigare att hålla på och liksom mäcka med olika minnesbrickor och skattkartor.
Annars hade
och
Johan hade kunnat varit Olof i och för sig. Det hade varit en bra Olof.
Nej, kanske inte hans styrka, om man säger. Nej. Så.
Att sätta moroten på Olof.
Spexa med barnen. Nej, men liksom, det är, så egentligen gör man det enklare för sig när man har typ liksom, ja, men, i en lekpark eller på något lekland eller vad det är. Det är ju superenkelt, såklart. Ja, liksom. Men sen en väldigt bra grej är ju faktiskt att både på glaskalas och även på elektriskalas så är det ju faktiskt en inga presenter policy.
Nej, så bra.
Tycker jag är toppen.
Kommer du ihåg vad jag skrev förra gången? Jag skrev lite fel.
Vad var det? Massa presenter. Nej, du tappade ett ord.
Absolut. Ja, absolut presenter.
Tack.
Och sånt där.
Tack. Och så ett stort absolut. Jag ska ta det 2 dagar till.
Men det är liksom till alla föräldrar på förskolan. Det är ganska bra.
Men jag måste säga att det önskar man att det var nästan på alla barnkalas faktiskt idag. För att fasen var bra det liksom.
Så bra. Det är inte det handlar om. Då blir det bara en massa fokus kring det tycker jag. Ja. Nej, men bra jobbat måste jag säga. Så mega bra.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Alltså, vi har pratat många gånger, Emilia, om de underbara blomsterapplikationerna. Som man älskar detta.
Det är fantastiskt.
Och som man älskade när man såg detta, när jag såg detta första gången i Stockholm Studios nysläppta kollektion Floral Burst, som alltså finns hos vår partner MQ. Och jag måste säga att de har också tolkat den här trenden på ett sånt underbart sätt, för den här kollektionen, Floral Burst, innehåller ju delvis stilrena linneplagg. Ett material man älskar så mycket och som bara är fest och vår för mig också. Som enkelt går att mixa och matcha med varandra. Men sen också, just när man adderar de här blomsterapplikationerna, det är liksom en match made in heaven helt enkelt.
Men det är så fint. Alltså jag känner bara, kan vi prata lite om den sextilrosa bustén med just då blomsterapplikationen
på? Så fint.
Så fint tänker jag också till den här matchande kjolen som ett set. Eller varför liksom inte bara ha på sig bustén till ett par coola jeans? En härlig klack.
Eller den beigea bustén. Men så här är det, Emilia. Vi kan hålla på. Det bästa det är ju att när man har lyssnat klart på podden så går man in till sin närmaste MQ-butik eller på mq.se för att spana in detta ljuvliga som vi pratar om, Floral Burst, eller bara för att hitta liksom sin favorit som lyfter looken. Tack, MQ. Ja, men alltså, vi ska ju tipsa om väskor. Jag lovar att vi kommer till väskorna, men nu är det så här att du har varit i Milan, Emilia.
Ja, igen, Eva.
Igen? Berätta, hur var det?
Nej, men alltså, jag måste ju kanske först bara ge lite bakgrund så du förstår varför vi liksom åker i skytteltrafik till Milano. Det är ju så här att vi blev kär i staden för 13 år sedan. Vi har ju varit där flera gånger faktiskt, typ varje år. Men något undantag något år där vi inte har kunnat åka. Och vi är alltid på samma hotell som vi absolut älskar. Och anledningen till det är för att det tar 3 timmar med bilen att köra till Italien och komma till Milano. Och det är från Verbier där vi är liksom. Och det är någon sån otroligt skön känsla i det. Det är det man saknar när man bor i Sverige. Att där måste man sätta sig på ett flyg för att komma någonvart. Här kan man hoppa in i bilen och sen så kan man vara framme och äta världens godaste frukost eller lunch i ett annat land, i en underbar stad. Vi skulle lika gärna kunna åka till Paris eller någon annan stad såklart. Men nu blir det Milano för att vi älskar denna stad.
Nej, men du behöver inte sälja in det. Det är liksom,
nej,
jag fattar.
Men det är underbart. Så att, och sen så alla känner oss på hotellet. Det är liksom som att komma hem. Det låter så jäkla fånigt och klyschigt att säga home away from home. Men så är det verkligen. Det är liksom, barnen när de ser Milano, de bara, vi är Milano! Det är liksom så himla härlig grej. Så att, ja. Sen är det ganska roligt då. Jag kan inte äta något italienska eller lite sådär. Men jag skulle prata med en kock häromdagen där vi skulle köpa med oss lite färsk pasta.
Prego.
Och ta tillbaka till Verbier. Ja, men det var ju liksom noll kommunikationsförmåga där. Så att faktiskt, du vet, Hermine Coyette-Olén, hon har nu mejlat mig en länk på Storytel där jag kan ladda ner italienska kurser. Hon tycker att det är dags.
Okej.
Okay. Så det är väl det jag får göra nu. Det får bli nästa steg. Men vi hade helt underbart. Vi hade ett maxat dygn, skulle man kunna säga där. Och en av de mer underbara grejerna som hände var att jag fick ett mejl av en poddlyssnare. Carolina, som hörde av sig och som pluggar mode på Marangoni i Milano, som är en fantastisk modeskola. Och sa, åh, jag är där, behöver hjälp med barnvakt, med barnen.
Jag ska flytta mig.
Vad sa du?
Marianne sa att jag skulle flytta mig.
Oj då, går det bra? Vet du, mamma kommer alldeles snart.
Mamma.
Ja. Går det bra? Jag kommer alldeles snart.
Hon sa Marianne till Dan.
Ja.
Att hon skulle komma.
Ja. Jag kommer snart. Kan du stänga dörren där?
Jag älskar vår poddstudio. Jag vill säga mina barn snart här.
Nästa vecka så blir det ordning och reda.
Ja, fast jag gillar det här ändå. Nu kan jag se lite gulliga Klas.
Ja, lite gästspel där.
Ja, perfekt. I andra faktiskt poddar så kommer ju vissa män in också. Jag känner så här, känns ju barnen ändå lite härligare.
Ja,
eller?
Men absolut. Jag var så nära. Hade vi inte varit i sändning så hade jag bara så här, vill ha en glass istället? Det säger jag nästa gång jag kommer.
Ja, då blir det glass. Vet han var de finns?
Ja.
Ja, vad bra. Ja, men det är, vi får köpa den. Nej, men hur som helst. Så att vi hade alltså fixat barnvakt då via en grym poddlyssnare som tog barnen på middagen på måndagskvällen. Och sen så hade vi hon dem på lunch och lite på eftermiddagen på tisdagen. Så att vi fick en lång middag, vilket vi aldrig haft utan barn i Milano, vilket är helt sjukt. Vi fick en jättelång här lunch med, du vet, risotto, paster, alltså allt extra, extra allt. Och så fick vi gå och strosa och kolla, liksom, vi var inne på lite möbelaffärer, kolla in något galleri.
Men alltså, vi har ju spanade. Världens bästa poddlyssnare. Det är ju helt galet. Så ja, när alltså, du egentligen fatta. Då skriver i bloggen eller pratar på när man ska till Milano så hör hon av sig. Ja, det är hör hon av sig.
Och det roliga är liksom att jag ringer upp henne, pratar med henne och känner att det här är världens bästa tjej. Och hon är ju liksom en stjärna, den här människan. Om jag ville så skulle jag bara vilja ha Carolina i mitt liv varje dag för resten av mitt liv. Och barnen liksom, vet, på en sekund när man också ser så här att det är liksom kärlek och första ögonkastet. Hon har två barn som hänger i varsitt ben och de vill inte liksom släppa taget. Och är så här, pappa, mamma, kan inte ni komma tillbaka typ imorgon? Då känner man att det är rätt.
Och då har man ju också en riktigt rolig kväll om man vet att barnen ja. Har det så bra liksom.
Och så kan man verkligen njuta. Så det var ju någonstans typ det bästa som hände i Milano.
Ja, ah, vad kul.
Det sämsta som hände i Milano, om jag nu får vara lite som du där med din födelsedag, det var en liten delad upplevelse den gången. Det var ju liksom så här då att upplägget var så perfekt. Barnen var så lyckliga. De ville liksom inte se oss överhuvudtaget. Vi hade egen tid, vilket vi inte haft på 100 000 år. Och vi gick och nöt, vi kunde hålla varandra i handen. Det var superromantiskt. Och sen så, vet jag inte riktigt, så gick det bara helt rakt åt helvete, helt enkelt.
Åh nej, vad jobbigt. Men allt ska vara så här bra och härligt.
Ja, men allt ska vara så bra och härligt. Ja, men, och, om jag nu bara så kortfattat ska försöka summera vad som hände. Jag ville jättegärna gå och se Manolo Blahnik-utställningen som heter The Art of Shoes, som är det då på Palazzo Morando, ett sånt fantastiskt italienskt palats som ligger mitt i shoppingstråket. Amori var inte jättesugen på att gå. Jag förstår honom. Alltså, killar kanske inte tycker det är jättekul att gå och kolla på liksom 200 par skor. Men så det var så här, men okej, jag hänger här utanför och jobbar lite på telefonen. Spring upp du och kolla. Jag som alltid gör samma misstag att säga till min sjukt tidsmedvetna man att okej, jag kommer om 10 minuter. Jag ska bara springa igenom. Det kommer gå så fort det där. Det kommer gå så snabbt. Det tar ju liksom inte 10 minuter. Det tar ju typ 45 minuter.
Du säger verkligen alltid det.
Ja, det är så lika där. Det. Ja. Jag säger alltid det. Och sen är jag också så här, okej, jag är en idiot som alltid säger det, men att han inte heller förstår att 10 minuter i min värld är typ en timme.
Nej, precis. Det är faktiskt det är att det går så. Both ways. Han är lika mycket idiot som förstår.
Ja, men
det var bra. Det ska jag säga inte. Till Johan nästa gång.
Ja, nej, men han fattar inte det. Hur som helst. För första, den här utställningen är ju helt fantastisk. Alltså, kan du tänka dig ett gammalt palats och underbara liksom, skokonst? Det är ju liksom som en dröm. Så att jag känner bara att jag vill alldeles slita mig därifrån, tappar tid och rum och klockan går, jag får ett sms, jag säger jag kommer snart, jag tror att det har gått 2 minuter, det har gått 25 typ. Så när jag kommer ut så är liksom Amelie inte jätteglad på mig. Och jag känner då av irritationen och blir så irriterad på honom, jag bara, varför gick du inte in liksom, varför kom du inte upp då? Vad är problemet? Så börjar vi så här smågnabba, vilket vi typ aldrig gör. Vilket till slut eskalerar i att han liksom blir riktigt jäkla liksom, irriterad mig. Sjukt irriterad. Och tycker liksom att ja, du ska alltid maxa dig, Mila. Du ska alltid liksom push it to the limit. Okej, jag kanske är lite sån. Jag är så här, vi går in här, vi går in där, vi tar den utställningen, vi går in på den butiken. Alltså jag har det som adrenalin när jag kommer till en stad. Jag vill verkligen bara köra i 180. Och han kanske vill vara med så här, hänga lite, ta det lite lugnt, du vet så. Så jag blir ju trött på honom. Hashtag mens, vilket jag också hade. Så vi började liksom tjafsa därpå, alltså via Montepaglione utanför Montenapoleone, utanför Gucci-butiken där jag hade tänkt att jag skulle gå in och prova skor. Han bara, nej men jag går hem nu. Jag går tillbaka till hotellet. Och då är det så här, ett sån jävla moodkiller som man bara orkar inte. Jag bara, nej men gör det då. Jag går tillbaka till hotellet. Förstör den här underbara dagen, du vet, som man hör sig själv så här börja gnata. Och han blir skitsur och går. Och jag bara känner så här, du vet, om det är någonting man inte får göra med mig, det är att gå. Man får inte vända på lacken och gå. Amori, som då är fransman, är så här jätteromantisk. Han tror att jag ska springa efter honom och bara, oh mon chéri, oh je m'excuse, oh pardon, pardon, pardon. Du vet, så här, som då en så här jobbig fransyska kanske hade gjort. Jag är så stolt svenska, går iväg med stora bestämda steg åt helt, jag har ingen koll på var jag går, jag bara går rakt åt andra hållet. Och jag säger, ja, nej men vi ska åka hem om 2 timmar liksom. Men han får väl åka hem då. Så jag stannar kvar. Jag tänker inte, den här gången tänker jag inte ge mig. Och sen efter 10 minuter känner jag så här, ja men det här funkar ju inte liksom. Jag måste ringa och skälla ut honom på telefon. Det här är så himla barnsligt. Så jag ringer upp honom. Han svarar inte. Förstår du störigt? Människan svarar inte på telefonen.
Ja, det är lite hardcore.
Sån jävla hardcore. Så jag är så här, okej, nu går jag ändå till riktning. Jag måste gå i alla fall tillbaka mot hotellet. Och liksom, ja, jag tänker inte gå efter honom, men jag går i alla fall åt rätt riktning. Och då ser jag han komma gående bakom mig med så här jättestort leende. Då har han så här inte svarat avsiktligt. Och då tänker han så här, att då ska jag bara springa och kasta mig i hans famn. Och att vi ska så här garva åt det här och tycka att det här var jätteroligt. För så här är sydeuropeer. De älskar att bråka. Det är liksom en sport för dem. Och jag är inte en människa som bråkar. Jag löser situationen innan det blir ett bråk. Så jag blir så, alltså jag blir så förbannad. Så att jag skickade ett sms till dig sen efteråt. Bara att jag har tappat det helt och hållet. Där är typ det sartorialist ute i modvecka. Så att alla är på den här jäkla gatan. Jag skriker till min man. You're fucking asshole. Du kan hoppa in i din jävla bil och köra iväg. Förlåt mig, pappa Oscar, men nu kommer alla svordomar här. Det var liksom bara som ett död batteri av aggression. Vi har ju liksom inte haft något bråk sen på Marsan i somras när vi gick varsin väg. Så det var ganska många månader av frustration som dök upp mitt på flottaste gatan i Milano. Och då måste jag ändå krädda mig för att han bara står där och tittar på mig och liksom tycker att det här är så roligt. Och så är det en annan grej som fick mig ännu mer irriterad, men som sen faktiskt avslutade hela det bråket. Då säger han liksom att, oh baby, you're so sexy when you're mad. Ja, så du fattar. Jag har liksom så att definiera mig själv. Han drar in mig i någon liksom liten, för jag är så arg så att jag står och bara skakar. Jag är så arg på honom. Sen så lyckas vi lösa det. Slutet gott, allting gott. Men
är det liksom då så att ni så här tänker, pratar ni om det sen efteråt? Är ni så här, men när jag sa 10 minuter, då måste du förstå att jag menar 45. Eller liksom, jag blir ju skitjobbig i en sån situation. För att då tycker jag att, men nu vill jag reda ut det här.
Mm. Ja,
för annars
det.
Så får du mig att framstå som en, att jag bara är så här moody och jobbig. Vilket sanningen kanske är. Jag blev faktiskt arg av en orsak.
Ja, men det är klart att jag hade en orsak. Men sen så tror jag också att när man lever i ett förhållande, man hinner aldrig diskutera, man hinner aldrig bråka. Vi hinner inte göra det. Det är kanske därför vi inte bråkar, för att vi har liksom fullt upp hela tiden med familj och med jobb och allt annat. Så att när man väl gör det så brister ju allting.
Mm. Ja, men så är det ju.
Det är extremt skönt. Det är liksom typ lika skönt som att städa garderoben, måste jag säga. Att få ha ett riktigt jäkla utbrott på riktigt.
Ja, jag kan nästan längta lite efter när du säger det nu.
Åh, gud, ska du inte bara köra loss ikväll?
Jag ska göra det. Jag är så trött på det här.
Du har ju en riktig ursäkt. Du är gravid, herregud.
Ja, vi pratade faktiskt om det senast igår. Vi tittade på Bonusfamiljen på SVT. Som märkligt nog är Johans nya favoritprogram. Han älskar det. Så det är lite så här, när det är på, det är så här, tyst. Jag bara, aha, men nu... Jaha, okej. Och då är det då Vera Vitali, skådisen, hennes karaktär är gravid. Och då skojar de mycket med att hon har så dålig tumör. Och då satt jag där när Johan verkligen ville titta på det här koncentrerat. Och pratade med honom hela tiden. Och drog parallell till mig själv. Gud vad jag var jobbig. Och då var jag lite så här, men alltså Johan, jag har väl inte varit så, eller? Och då var han så snäll och bara, nej, det har du faktiskt inte. Och jag blev väl inte arg så mycket. Jag har faktiskt inte exploderat så mycket under graviditeten. Ja, kanske fram tills nu då.
Ja, det är nu det kommer.
Nu är det kommer. Nu är jag rätt bra på att bli, jag är rätt bra på att bli sur första veckorna med baby också. Så det kommer ju, absolut.
Med all rätt. Men alltså, min slutsats av det hela är så här. Att jag måste lära mig att vara mer tydlig med Amori. Och vara så här, tänk att han är som ett barn. Han behöver liksom veta exakt facit hur det är. Från och med nu så ska jag verkligen så här, vara inte tidsoptimist. Jag tror att du är den enda som förstår mig. Du är den enda jag kan säga, vi ses om 10 minuter. Och så kommer du samtidigt efter 25.
Ja.
Det brukar ju vara så, det är så skönt.
Men det är också så här, tänker jag, när jag ska träffa dig någonstans, om vi har någon grej liksom, då vet ju jag att jag ger ju dig en liten present liksom, om jag kommer en kvart för sent. För att då hinner du svara på något mejl och fixa på någon, om du nu skulle sitta där i tid, kors i taket. Då är det ju någonstans så här att du, men gud vad bra, jag vet att Emilia har det bra. Och det där, det gör Johan fly förbannad, för han tycker att det är liksom dålig respekt. Jag är så här, men det gör väl ingenting, du har det jättebra där med din telefon på den trevliga restaurangen där vi hade bokat bord klockan 7. Du kan väl sitta där till 7:30, då är massor att göra.
Ja.
Men då tycker han så här, nej, det funkar inte så.
Nej, det är respektlöst.
Och det funkar med dig, vet jag.
Mm. Ja, men det är skönt. Vi får väl säga så här, vi kanske måste bli bättre att passa tiden med våra män, men vi kan fortsätta hålla samma sköna tidshastamanjärnet.
Ja, vi kanske till och med ska vara lite så här tidsnegativister med dem. Och ja, säga så här, ah, vad tror du den här utställningen? Nej, men alltså, jag skulle kunna göra den 45 minuter, men det tar nog en och en halv timme. Så.
Ja, exakt.
Det är lika precis. Bra. Sätt dig och ta en kaffe.
Ja.
Du Emilia, nu måste vi höra om, för att du har ju väskscoutat som
tusan
i Milano. Ja, men
gud som jag har väskscoutat. Jag har inte köpt någon väska däremot vill jag faktiskt säga. Men nej, det har jag inte gjort. Jag köpte en väska innan jag åkte.
Vadå, innan i Schweiz? Nej.
Jag köpte den i Stockholm.
I Stockholm? Och har jag missat det här?
Ja, det har jag missat det.
Vilken
helt
då?
Missat. Jag köpte en ryggsäck.
Va?
Mm.
Oj, en rygga på Emilia du berättade. Det var spännande.
En rygga, ja. Alltså jag kände så här, nu ska jag vara i Alperna här i 2 veckor med barn, upp och ner skidbackar, fliströjor, choklad och muter och annat. Behöver muta lite där bakom nu också?
Vet du Claes, alldeles snart. Jag kommer ut alldeles strax, okej? Okay? Kan du stänga dörren för annars hör inte jag Emilia i podden. Tack snälla. Jag kommer snart.
Klass.
Ja.
The third member of Sexypodden. Så underbart. Nej, men jag köpte en ryggsäck. Som är liksom en snygg ryggsäck. För först var det så här... Alltså jag blev väldigt trackad av kompisar och av min man. Som tycker att så här... Hur kan man köpa en mode-ryggsäck som man har? Men den här är så bra. Den är i nylon... Den har väldigt coola så här silveröljetter. Den är liksom lite fashion statement.
Ja, vad är det för märke?
Prada, såklart.
Mm.
Älskar
alltså
Prada.
Jag kände, vi pratade om det här i podden en gång. För det var en lyssnare som frågade om just ryggsäck. Mm. Jag kände, du var lite sugen.
Jag har varit väldigt sugen. Jag känner att jag kommer ha den här till gymmet. Det blir som en perfekta gymväska med sneakers i väskan och necessär eller sånt där.
Kan du läsa något här?
Ska jag läsa Alfons? Ja, du kan välja några böcker så pratar Emilia och jag färdigt bara.
Ja, nej men så att det blev en ryggsäck, vilket känns bra. Men
inga
väskor i Milano.
Vi öser på här känner jag.
Jag känner också det, för snart måste vi börja läsa Alfons i podden. Ja. Jag vet inte hur bra det kommer bli. Alfons köper väskor.
Jag tror inte våra poddlyssnare är lika, de är inte lika disciplinerade som barnen på mitt kalas.
Inte heller. Tappar väl lite poddlyssnare. Ja. Men du, vi har faktiskt fått en fråga. Jag drar in på en gång, för du la upp en post på vår Facebook. Och det rasslade in kommentarer och frågor kring just väsktemat. Massor av våra läsare och följare vill veta vilka kriterierna är för den perfekta jobbväskan.
Mm. Shoot.
Tål ett material först och främst måste jag säga. Gärna liksom ett material som tål i det svenska klimatet med regn och rusk och annat. Den ska vara praktisk, den ska ha bra fack. Du älskar ditt mobilfack, eller hur, på din Mulberry Bayswater?
Ja, men det måste jag säga. Den är ju på den nya uppdaterade Bayswatern. Den fick vi också en del frågor om liksom, hur den står sig i en Bayswater. Jag tror att det är många som har haft den gamla varianten och man kanske känner så här... Är det en sån man ska ha? Men jag måste säga att en fantastisk grej med den, det är just att de har flyttat facket. Alltså det här innefacket är inte så att du behöver vika upp locket och sen, utan det är liksom på utsidan. Så det är en briljant bra grej. Och man ska titta efter det på alla väskor. För det är ju bara, let's face it, vi tittar på mobilen 43 000 gånger per dag. Man vill ha den tillgänglig.
Ja, nycklar och små saker som annars försvinner. Så bra med fack och praktiska är bara. Jag tycker det är skönt att den har både handtag och axelrem, framförallt om man vill kunna köra en typ en crossbody eller om den är tung och man inte orkar bära den i handen.
Och det har ju exempelvis,
varierar lite.
Jag tänker på Pradas Galleria bag är ju ett bra exempel på det, eller hur?
Jättebra exempel. Och det är också faktiskt en väska som har både ett väldigt bra tåligt material och som också... Det är ju här Safiano Leather, du vet, som är det typiska Prada-ledret som de till och med patent på, som gör att det håller. Och jag har ju min galleriaväska som jag cyklar med. Alltså den får stå ut för regn och rusk och storm, och den har klarat sig i en herrans massa år och ser fortfarande lika fin ut.
Och det är ju lite, hur kan man beskriva det? Det är lite så här grained leather nästan. Det är lite räfflat och man känner ju att det är tåligare. För det är ju hemskt med de här fantastiska jobbväskorna i ofta då lite finare skinn. Man börjar ju gråta liksom när de
får
märka. Man ser
den minsta repa. Ja, visst. Nej, men absolut. Sen så är det positivt tycker jag att väskan har fött. Sådana här små pluppar på 4 stycken som gör att man inte heller stöder till kanterna.
Det har ju både Bayswater och Gallerian.
Mm, precis. Och sen så får den inte vara för tung. Det är verkligen någonting man ska känna efter. För man ska kunna stoppa i dator och gud vet vad den här väskan. Så att, att den ändå är ganska lätt, eller så lätt som det bara går, tycker jag är superviktigt.
Och det tycker jag är svårt, för att det är ju, de här väskorna, de har rejäla dragkedjor. Alltså de blir snabbt väldigt tunga. Mm. Jag tänker också på Saint Laurents Sacs-Tour. Den har ju, ja men det är väl Emma Unkel tror jag som har en sån grå, snygg.
Så snygg.
Som jag känt på. Men jag tycker att den är lite tung kanske, även om den är fantastiskt härlig.
Ja, men det är ju flera sådana tycker jag som man faktiskt måste rata för att de inte är tillräckligt liksom, lätta och praktiska på det sättet. Mm. Men sen har vi fått väldigt många frågor kring just färgvalet där. När man ska då investera i en jobbväska, för den kan ju gå loss på några ganska många tusenlappar. Vad ska man satsa på för färg? Vad håller över tid? Vad tycker du?
Ja, men jag tycker det är så svårt. Och, jag fick precis sms från en kompis som stod och klämde på en benvit. Fantastisk Celine-väska. I just, ja, men det är den här klassiska, lite större modellen. Du vet, med en flärp ner.
Luggage Phantom bagger.
Ja, precis. Mm, så snygg. Hon har en svart väska. Hon var så här, vågar man färg? Jag var så här, ah, vet du, jag vet inte.
Nej.
Färg på den stora jobbväskan? Nej. Alltså det är nog ändå svart. Och sen är det många som frågar om brun. Vad känner du över det?
Ja, men brun, det beror på. Är man en person som har mycket brunt, alltså bruna skor och liksom en mer en färgskala garderoben som går upp mer så här grönt, senaps, gult, vinrött och så vidare. Har man mycket av de färgerna, då kan brunt vara fint. Men är man lite som du och jag är, som har väldigt mycket svart, väldigt mycket marinblått, då känner jag att brunt blir inte samma sak.
Nej, och jag tycker också att brunt kanske är bättre på... jag köpte ju till mig själv i födelsedagspresent en liten palmgrensväska. Deras klassiska kuvert i lite större modell som har en lång axelrem. Som jag tänkte bli min perfekta liksom, promenera med vagnen, våriga, härliga väska.
Snyggt.
Och där tycker jag att det är så snyggt med en 70-talig härlig brun. För att den är liksom lite mindre och den är jättefin över en grå kapp. Och det ser liksom lite vårfräscht ut. Men just för den stora väskan, jag kommer ihåg också när jag införskaffade min svarta basewater nu, den här nya modellen. Då var det ju faktiskt du som stoppade mig från att välja en annan färg än just brunt, eller en svart. För då var jag ju inne på vinrött ett tag där.
Ja, det kommer jag ihåg, precis.
Tack för att du räddade mig.
Ja, men väldigt, väldigt bra tycker jag. Och där kan man också säga så här, kort och gott, liksom, en svart väska är alltid elegant, håller alltid i längden. Man ser liksom put together ut tycker jag med en svart väska.
Och också den tänker jag så här, när man går liksom från jobbet till någonting annat. Tänker jag, det gjorde jag senast igår när jag gick från jobbet till österrikiska ambassaden på middag.
Vad hade du för väska då?
Men då hade jag ju en, då hade jag min svarta basewater med mig. Och fullknökad med grejer.
Då känner man sig ändå lite elegant och liksom...
Ja, men lite så. Och så hade jag faktiskt slängt ner en väska i den. Som en liten kuvertväska bara i den. Som en extra till kvällen. Men det var ändå något. Hade den varit brun så hade det känts lite sådär... Ja, jag vet inte.
Nej, det blir inte samma sak. Och generellt tycker jag färg på väskor... Alltså jag har... De flesta väskorna i min garderob är svarta. Jag har en grå i en sån här kolfärg som är jättefin. Den... är nästan på samma sätt som en svart tycker jag. Funkar till allting. Men jag har en vit väska som jag har ärvt av min mamma. Som är en så här underbar Chanel 255 i vitt. Och jag minns så väl när hon köpte den att jag tyckte det var lite modigt och lite riskabelt. Och såklart så blev den ju smutsig och lite dassig. Och då kände mamma så här, nej, men nej, det här passar bättre för dig Emilia. Lite mer rock'n'roll att du har den. Och jag är ju såklart älskar den här väskan. Men jag skulle nog inte gå loss på en väska som är liksom i en ljus pastell om också materialet är lite känsligt.
Nej, men så är det. Och jag tänker också att man kan ju tänka andra detaljer. Jag såg Malin Birger hade precis fått in sina nya väskor och det var en fantastiskt fin jobbväska där som heter Torun, heter modellen. En svart, superklassisk, kostar 6400. Och så öppnar man den och då är det liksom lite säker stilrosa detaljer inuti väskan. Och det blir man ju precis lika lycklig av liksom. Jättehärligt. Så fint.
Åh, fint. Ja, nej, men jag håller helt med. Det kanske är så man ska tänka. Eller så får man liksom pimpa väskan. Det finns ju massor av olika accessoarer man kan köpa till idag om man gillar sånt. Tänk liksom de här fina axelremmarna man kan köpa. Det såg jag på flera lite enklare affärer som inte var några märken liksom, nu när vi är Milano. Som också har känts lite sådär poppis att göra. Liksom. Så att man kan ju göra sin svarta väska lite roligare såklart.
Mm. Och vet du vad jag ska säga också? Den var faktiskt, fanns på Waka Koo, den här Torum-väskan. Där fanns det också en Tory Burch-väska. Lite otippat. Det är väl inte det märket man kanske först tänker på. Men den kostade 4,9 och heter Block T Satchel. Det var liksom också en sån här väldigt minimalistisk. Man märker liksom alla är väldigt inspirerade av typ Celine nu liksom.
Mm,
alla
mm.
vill göra den där looken. Men den var också en grymt bra jobbväska med alla de krav som vi ställer och en schysst axelrem.
Mm. Vi måste också tipsa om svenska Little Lifner som gör en väska som hon har haft med länge nu i sin kollektion som heter Tote Almighty. Som är grym, svart, kostar 4,5. Som är liksom en shopper, så det är handtagen där uppe. Men så kan man vira runt någon slags axelbanden runt den. Du vet, så den får lite nidja nästan. Och den rymmer verkligen precis allt man behöver. Allt ifrån sneakers till dator och så vidare. Superfin, jätteklassisk.
Superbra.
Ursnygg, precis som du gjorde där, att man kan gå med på kvällen också.
Ja, grymma Paulina som är gift med min kusse just. Ja. Jag hejar ju lite extra på henne.
Ja, men precis. Sen så måste jag få tipsa om ett väskmärke som är verkligen ikoniskt, men som jag inte tror så många koll på, för det finns inte att få tag på i Skandinavien. Det heter Valextra, det är ett italienskt märke som grundades 1937, som är, tycker jag, någon slags förlaga till hela den här minimalistiska stilrena trenden, alltså Celine, lite det som Johnny Coca gör för Mulberry på många sätt. Och det började också som ett luggage, alltså resväskemärke, och har fler ikoniska väskor där. Men
Valextra alltså, får man spana in.
Valextra, precis. Mm. Men där, de gör ju otroligt bra väskor som såklart är liksom ganska pricey. Men vad jag gillar med dem är, och vad jag tänker komma till, är att någonstans så tycker jag att det finns någonting grymt i att köpa en väska som inte har massa flashiga loggor på sig. Just kanske jobbväskan, som är någonting som man vill kunna ha jämnt varje dag, hela tiden. Och då är det ganska härligt att förvisso då kanske investera ganska mycket pengar i någonting som håller, som har fin kvalitet, men som inte skriker att den har kostat 15 000 kronor.
Nej, och där tycker jag också svenska Palmgrens faktiskt är något att spana in. De har ju många så väldigt lite mer diskreta, klassiska modeller. Men du, Emilia, när vi ändå snackar om Celine där, vi har ju också fått lite frågor kring trioväskan, allas älskling. Hur tycker du att den står sig?
Ja, men jag tycker att den står sig bra. Jag tycker så här, jag har en svart trioväska, du har ju också en svart trio. Jag tycker absolut att den här står sig jättebra. Men det enda jag kan väl känna är så här att fortfarande ganska mycket pengar. Den ligger på typ 8-9 000. Den vill man nästan ha en färg om man ska köpa den. Vill man bara köpa en svart trio, då skulle jag nästan köpa någon av de svenska varumärkena istället. Typ Y-Red, Filippa K, Rodebjer, Bagpoey. Alltså alla gör ju smarta crossbody-väskor helt enkelt. Som är lite mer prisvärda. Och så skulle jag hellre satsa på en annan väska hos just Celine, om jag ska vara krass.
Mm. Sen har vi fått mycket frågor om olika material på väskor. Och här tänker jag att du har bra koll på det, Emilia. Med tanke på att jag har varit hemma hos dig och sett att du har lite olika material hemma.
Nej.
Jo.
Vadå, tycker du jag har mycket väskor?
Ja.
Jag är lite av en väskesamlare, kan man ju då
väskoman.
Säga. Väskoman. Ja, men det står jag för. Jag tycker det är helt underbart med väskor. Nej, men det är klart. Och just när det kommer till materialen så har jag ju lärt mig då den hårda vägen av att ibland när man väljer så ett vackert kalvskinn så håller det inte. Medan material som exempelvis canvas håller hur bra som helst. Det är ju ett material som både Louis Vuitton använder sig av, Goyard använder sig av, alltså du vet, de är lite liknande, de här shopperbags and totesen som är helt öppna, som man bara kan stoppa i och fylla hur mycket som helst i.
Och det är väl någon slags vaxat tyg och läderdetaljer. Liksom.
Precis. Vilket är ju jättebra. Man har ju verkligen jobbat hårt för att få fram ett sånt här typ av material som ska ju stå sig, som ska vara stöttåligt och klara sig helt enkelt. Men det är inte läder. Och de är fortfarande faktiskt dyra. Det är ju det är ju stora investeringar.
Jag glömmer aldrig när jag var i New York på Henry Bendel med min kompis Cecilia. Och vi hade en så härlig New York-dygn hade vi.
Och så var jag, så tänkte jag så, jag var så, du vet, man blir ibland, man blir lite besatt av väskor ibland. Jag var så sugen på en Goyard-väska. Det här var kanske 3 år sedan eller någonting. Jag kände så här, åh, jag vill ha en sån här stor härlig shopper. Jag hade liksom siktat in mig och så gick vi dit och tittade och klämde. Och de hängde ju där liksom, de hänger ju där som, du vet, lite som tygkassa på ICA liksom. Det är ju bara så här, en sån som man bara plockar med sig.
Som plastpåsarna på ICA.
Ja, men lite så. Och så säger jag till Cecilia, jag bara, men alltså vad tycker du? Jag tycker ändå den är dyr. Hon bara säger, men nej, vadå? Vadå? Alltså jag fattar inte vad du menar. Den kostar liksom, vadå? 1200 liksom. Det är ju inte så farligt. Och jag liksom är på väg mot kassan och tänker, ja, ja, men om hon nu tycker att, ja, ja, okej då. Och tills jag säger till Cecilia, tycker du verkligen det är värt det? Hon bara, men dollar? Skämtar du? Och då liksom nästan med hela sin kraft stoppar mig från att köpa väskan och hänger tillbaka den. Aha. Hon kunde liksom inte få ihop ekvationen och det blev ingen Goyard-väska för mig.
Hon trodde det var 1200 kronor.
Exakt. Ah. Och det var 1200 dollar. Kan det stämma? Jo, men jag tror att det var det typ.
Ja, men det kan det nog stämma. Att det,
ja, den var rejäl liksom. Det var en stor.
Runt 10 000 skulle jag säga att den kostar. Ja. Och det är ju någonstans här, men det är klart att man ifrågasätter ju i hela den här liksom, diskussionen kring väskor. Så känns det som att det finns ju inget stopp. Alltså en väska kan kosta liksom, en märkesväska kostar, nu skulle jag säga, allt ifrån 5 000 från ett designer, liksom känt märket, upp till flera 100 000. Mm. Kanske till och med uppåt miljonen om man ska ha diamanter och gud vet vad det finns idag. Så att det är klart, någonstans måste man också så här ifrågasätta vad är värt och inte. Och där tycker jag någonstans i så här ren sextilande att hellre färre men kanske värre på ett sätt.
Ja,
hellre
det satsa jag...
på en riktigt fin väska som man har livet ut.
Och det tyckte jag också ändå var kul att se vi på Facebook där. Det var ju många som ändå kommenterade just och så här, men ta också upp det här att sorry är en väska från en kedja och det är något slags läder och den kostar 799, så kostar det någon annanstans. Så är det ju väldigt mycket. Det är klart att det här är ju liksom ett hantverk och fantastiskt fina väskor som vi pratar om här, som man liksom har for life verkligen.
Ja, jag måste säga det. Jag var ju som sagt på Agnière där, som är själva en av ateljéerna som Louis Vuitton har i, utanför Paris. Och där förstår man ju samtidigt varför väskor kan kosta extremt mycket. När det sitter en person och jobbar kanske under en veckas tid med en väska, varje dag, varje liten detalj, varje stygn är gjort för hand. Mm. Och materialen är så väl utvalda, man tar hand om spill, man tänker verkligen hållbart såklart.
Och sen är det också det att det är också så att det faktiskt är en ganska bra investering. Det är väldigt roligt att det har visat sig att så här, ja, tar du väl hand om den så kan du sälja den på second hand-marknaden. Det finns så bra sajter idag där om du sparar alla kvitton och håller ordning på din väska liksom. Så det är ju...
Och där kan man säga att det är bra att ta upp det. För där ska man verkligen tänka på att spara den här liksom dustbaggen. Vissa, ja men, liksom en Chanel-väska kommer med ett sånt där kort i till exempel. Den ska man ha kvar, det är garantiet för att den är äkta. Så var verkligen noga med, och till och med kartongen. Har du allt det där kvar så kan du ju få några extra liksom, 100 lappar, om inte någon tusenlapp extra bara för det. Mm. Så att det är ett väldigt, väldigt bra tips. Och faktiskt också ta hand om väskan. Alltså att se till att man inte... Alltså att man kan inte tvätta en väska med vilka produkter som helst, utan en mjuk trasa kanske man kan liksom lätt försiktigt, om det kommer en liten fläck eller så, men aldrig använda några olika medel eller någonting sånt skulle jag
men,
säga.
Men och hur förvarar du alla dina väskor?
Alltså de är extra rädda om förvara i kartongerna, originalkartongerna och i de här bomullspåsarna som man får till. Men jag har ju en riktigt, riktigt dyr grip i min samling som jag ju fick av mamma och pappa när jag fick Elektra. Som är en fantastisk sån här superklassiker från Hermès. Och den har jag ju använt för att jag känner att den är liksom också mycket på inrådan av dig. Du bara, men du måste ju använda den här. Jag känner mig så, vet man, kanske lite svensk där, men jag känner så här, men gud, kan jag gå runt med en sån här fantastisk väska? Det här är helt sjukt. Vad ska folk säga? Vad ska folk tycka? Men sen så när du var så här, nej, men nu får du ta och skärpa till dig. Använd väskan för guds skull. Så jag har gjort det. Och det är ju aldrig någon som har kommenterat, såklart. Det är bara jag själv som tänker på det. Men när jag då kom med den till Paris, på Rue de Saint-Honoré, då fick jag en utskällning av kvinnan i den här ateljén. För där kan man gå med sina väskor och få dem renoverade eller putsade eller så. Och då var hon så här, men gud, vad har du gjort väskan? Du måste ju liksom återfukta, återfetta lädret och liksom ta hand om den här. Så att Man ska ju
men vadå, det finns en liten sån ateljé där man kan göra det?
Det är helt fantastiskt. Och det värsta är då, när man ska lämna in någonting, om något spännande skulle gå av eller så, så lämnar du in det där. Men det tar ju typ 3 månader att få dem renoverade. Så att det är ingenting som sker på en vecka, utan man kan inte åka dit till Paris och sen ta med väskan tillbaka, utan då får man vara utan sin älsklingsväska under lång tid.
Sen tänker jag också på det här, apropå LV där, med sånt där epileather, är det ganska många resväskor som är i. Vad är det?
Det är ju också ett läder, men det är ju ett präglat läder. Precis som Safiano-lädret från Prada, så är det också en slags prägling på det hela. Eller kaviarlädret, eller det prickiga lädret från Chanel, det är också en prägling. Så att det är ju fortfarande ett fint läder, men som man har gjort en yta på som gör att det ska vara mer tåligt och hållbart.
Det är ju väldigt bra.
Men det är faktiskt bra. Vi har faktiskt fått, precis som du sa tidigare där, frågan om mer hållbara väskor och hur man ska tänka kring det. Veganska väskor har en fråga dykt upp. Så att jag blev helt liksom fascinerad av det här, för att jag ska vara helt ärlig och säga att den enda snygga väskmärket som jag faktiskt tycker är fina väskor som är veganska då, förutom Filippa K, för de använder sig också av sån här läderimitation som du vet, antingen men PU kallas det, polyuretan, som är ett slags plast som ska vara bättre än PVC. Så är det ju Stella McCartney som gör sina de här såklart väskorna som man ser. Hon är ju vegan och vill absolut inte ha äkta läder på något sätt i sin kollektion.
Men finns några andra då?
Ja, men du har hittat faktiskt. Så det här tycker jag man såg in och googla på. Så Freedom of Animals, ett amerikanskt märke. De tillverkar här i USA. Stilrent, enkelt, klassiska väskor. Matt and Nat, alltså M-A-T-T and N-A-T. Mattandnat.com, också bra väskmärke. Och Denise Robol, R-O-B-O-O-L.
Mm. Så det finns ändå?
Där finns det 3 mode med, alltså stylish, chica väskmärken som jag var ändå ganska imponerad av när jag spanade in. Superbra om man inte vill bära läder, helt enkelt.
Emilia, vad står på din drömlista annars då? Din drömväsklista?
Jag tror att jag har blivit lite mer som jag faktiskt tänker kring garderoben. Att det är så här, när jag älskar ett plagg så kanske jag vill ha ett likadant fast i en annan färg. Det låter ju så otroligt tråkigt, men jag har 3 väskfavoriter. Och där känner jag så här, gud, jag skulle nog vilja ha en av varje färg, men det kan man ju snart inte få. Men, och det, då skulle jag säga då att det är Celine's Classic, den här fyrkantiga, du vet, som jag har grått.
Vi
hade med på typ varenda bild i vår textilbok.
Men har du inte den i ljusblått?
Den har jag då i ljusblått. Så den har fått en liten kusin, garderoben, en tvilling. så den är fantastisk. Sen så gillar jag såklart 255-an. Och jag känner att den är underbar. Nu är jag ärvt den av mamma. Jag önskar mig en sån i ett något härligt tweedmaterial. Man måste vara så himla snabb när de väl kommer ut, för att alla vill ju ha dem. Så Chanels 255 i ett annat material, ett annat utförande som sticker ut och lite mer extremt, står absolut min önskelista. Och sen älskar jag Twist-väskan ifrån Louis Vuitton. Du vet, den som jag alltid har, som är min ultimata crossbody. Som är i sånt där svart epiläder. Men den finns ju, min kompis Lina har en sån knallblå med en broderad fågel i paljetter. Du vet, så här helt galen. Sån som jag aldrig skulle köpa själv, men som man bara önskar att man hade. Som ett litet smycke. Så att kanske sådär, någon gång i framtiden köpa någon av de här väskorna i ett helt galet utförande.
Gud vad härligt.
Står på min önskelista. Vad står på din?
Nej, men jag tycker faktiskt, jag har spannat på, Acne har gjort väldigt fina väskor nu. Och det tycker jag att man kan tipsa om faktiskt. Superfina, liksom lite roliga detaljer, någon sån här rosett och... du har ju säkert sett dem också,
ja,
eller hur?
Ja, jag älskar dem. Jag älskar dem just med det här bandet, det är så himla fint.
Men det känns som en sån här version som är lite mer bärbar än alla de här lövväskorna som har blivit sån superhype ju verkligen. Ser man någon väska med lite så här vikor och sätt och så är det ju ofta en lövväska på någon Pernille Tyspeck eller vad det kan vara. Och då tycker jag att de är spannat på. Väldigt fina, tycker jag.
Ja, men just den här som du pratade om från Acne, den måste man nästan spana in. Subi Shopper Black heter den. Den är ju helt marvelous.
Och sen tycker ganska jag faktiskt pricey, också... ganska pricey. Vad ligger den på?
Ja, den är ju väldigt pricey. Den kostar 13 900, tror jag.
Ja, det är härligt när man börjar komma till att det är så ganska pricey.
Ja.
Då känner jag att... Då
det är helt sjukt! Jag var tvungen att göra en rättelse i min...
Ja, men det blir ju lite så. Men det är väl också så här, tycker jag, när man ser processen på... Vi har ju kontakt med många så här lyssnare och så, som då ska göra sitt stora väskköp. Och man liksom coachar och man mejlar fram och tillbaka. Och då ser man ju så här, det är lite som att köpa lägenhet. Jag brukar säga det. Ja, tänk dig, vad är det dyraste? Ja, det kommer bli lite dyrare än så. Det är ofta så. Ja,
det är faktiskt så.
Det är lite hemskt, men så är det. Mm. Och sen, det är inte så dyrt faktiskt då, är ju Filippa K's superfina paper thin tote bag. Den är lite hopplös, för att den har inte så mycket fack och grejer, men den är bara sjukt snygg och den finns i svart.
Den är papperstunn.
Ja, den är papperstunn, exakt. Passar mig så dåligt. Ja. Men den är härlig, tycker jag.
Ja. Mm. Sen så måste jag faktiskt tipsa om en annan grej, en spaning jag gjort faktiskt, på Instagram helt enkelt. Väldigt många Instagram-stjärnor går just nu runt med absolut ingen senaste Löfven-väskan eller senaste Givenchy eller vad den kan vara, utan de har stråväskor. Alltså du vet, såna här riktiga liksom... ja, men tänk dig en väska på stranden i liksom på Rivieran. Alla Jane Birkin på 70-talet.
Den ska gärna vara köpt på marknaden i Saint-Tropez, har jag.
Ja, precis, såklart. Men där är jag faktiskt också lite lyft när det är extremt snygg stråväska, men du måste tipsa om. Men allt ifrån Alexa Chang, du vet vår norska favorit Irina Lakisevic, som är tandläkare och typ asflott och åker runt på alla modeveckor och blir plåtad och stridsalfotad. Hon går just nu bara runt med en stråväska.
Ja, men gud vad härligt. Kan vi säga så här, stråväskan är den nya tygväskan?
Ja, det ska man kunna säga.
Ja, så du bra.
Det kanske jag ska köpa till dig i födelsedagspresent.
Nej, men snälla, gör inte det. Gud vad jobbigt. Jag bara ser fram så här sticksigt och otympligt och så kommer jag lägga några gympaskor i och så kommer det bli förstörd. Men väldigt skikt på bild förstås. Du får köpa
en istället. Jag kan i och för sig säga att jag har ju redan en extrem variant av den här som jag tror att du har sett i min garderob. Som jag fick när jag var på Dolces Alta Moda på Capri.
Vilken idé nu då?
Ja, men den är ju då handgjord. Det är liksom typ en haute couturernas haute couture-variant av stråväska. Den är så fin så att jag vågar inte använda den här. Men nu har jag lovat Amelie att jag ska ha den här till jeans och sneakers på stan en helt vanlig vårdag.
Åh, vad bra. Jag kommer följa upp på detta.
Det blir bildbevis, jag lovar.
Ja, och man får väl gå in på vår Facebook för säker stil där vi kan liksom lägga upp lite länkar och tipsa. Mm. Och... man måste förstås, om man inte redan gjort det, signa upp på 60s nyhetsbrev. Jag tycker vi kör en väskspecial den här veckan.
Ja, men lätt att vi gör.
Topp 5.
Och där har vi också faktiskt denna vecka en sjukt fin tävling. Vi avslöjar inte vad det är, men varje vecka i varje nyhetsbrev så kommer det ett fint erbjudande eller en riktigt härlig tävling. Och denna vecka är lite extra härlig, tycker inte du det?
Ja, jag vet att du tycker det.
Ja, väldigt, väldigt härlig. Mm. Men du, alltså en annan sak. Vi har ju fått... ett litet påminnelse-mail, du och jag.
Ja, men det har vi. Gud, ja. Jag kör.
Ja,
hej tjejer. Jag tror jag vet vad du menar nämligen. Hej tjejer. Jag behöver tips och råd. Jag är 34 och driver ett arkitektkontor i en mindre stad. Efter 2 graviditeter och i takt med att jag blir äldre så har jag blivit mer... förlåt, hon är 34. Nu kom åldersnojan plötsligt.
Nej, men...
shit!
Gud vad jobbigt, du är bara 2 år äldre.
Ja, och i takt med att jag blir äldre har jag blivit mer och mer osäker på min stil. I jobbsammanhang så är jag oftast yngst. Skönt. Och att titta på hur andra i branschen klär sig funkar inte riktigt heller. Jag är väl egentligen en typisk jeans-tjej och går gärna i snyggt slitna jeans och en t-shirt i vardags. På jobbet vill jag också se lite mer business ut. Jeans, t-shirt och kavaj funkar, men jag skulle vilja variera med kjol och klänning ibland. Jag har investerat i en pennkjol och kostymbyxor, men hur stylar jag dem? En skjorta, då känner jag mig liksom utklädd och jag trivs inte i kläder som är för propra eller för damiga än.
Men då måste vi ju ta tag i de här plaggen som hon har investerat i, det vill säga pennkjolen och kostymbyxan. Så att jag tänkte att jag sätter lite snabbt i huvudet ihop här 3 schyssta looks som jag tror kommer passa Mrs. N. Pennkjolen tycker jag att hon ska bära nu när det fortfarande är kyligt till en schysst polo. Täta strumpbyxor och ankelboots. Då får man fortfarande lite rockig någonstans i det. Och så ser jag framför mig att hon har någon cool kappa eller någonting. Liksom. Men polon gör att den klär ner helt enkelt kjolen. Och då kan man ju liksom få addera lite coolhet och rockighet i liksom smycken, tänker jag. Något coola örhängen eller någon cool ring eller någonting sånt.
Och också tänker jag så här, arkitektbranschen, lite design, svart polo till det. Det blir ju ursnyggt. Det är ju perfekt för hennes bransch.
Ja, precis. Sen tänker jag att de här kostymbyxorna som hon har, hon ska prova att bära dem till... hon känner sig inte schysst då i en skjorta. Men om hon skulle prova någon lite mjukare så skulle jag testa en schysst blus, typ en sidenblus, en sidenskjorta liksom. Och då skulle jag nästan bära den hela vägen upp till de här kostymbrallorna, och så skulle jag faktiskt ha, för jag är helt säker på att hon har det när hon då säger att hon vill ha lite mer rockig stil, att hon har en snygg svart skinnjacka i garderoben.
Mm.
Och när jag säger skinnjacka, då tycker jag liksom att gärna någon som är lite åt den som Dagmar har, klassiken som de har, som är, tycker jag, lika snygg och proper som en svart bläser.
Mm.
Man kan absolut ha en skinnjacka om den inte har för mycket silverkedjor och annat, om den har svarta kedjor till exempel, på jobbet, till en kjol, över en svart klänning, till en kostymbyxa. Det är bara ursnyggt.
Mm.
Så det tycker jag är en schysst look. Sen så funderar jag om man inte skulle faktiskt också testa på skinnbrallor, på mockabrallor. Ja. Och ha t-shirt och en kavaj till det. Också en sån här perfekt balans som jag tror att hon skulle vara ursnygg i.
Mm. Sen tänker jag också att hon har två barn. Det är fullt upp. Hon har i mitt i karriären. Alltså jag tror också att hon behöver just, apropå det här att hon har blivit mer osäker i sin stil. Alltså hon behöver ta en kväll eller en söndag när barnen är utakkorderade och ha en bra stilsäker kompis och liksom jobba lite med det hon har, rensa, röja garderoben, fota av lite lux i helfigur och spara i en mapp i mobilen. Det låter fånigt, men det är ju så bra. Och också tänker jag så här, titta på allt som vi dagligen uppdaterar på vårt ätsäkerstil på Instagram, de där små knepen, hur de kan liksom vika upp skjortkragen, de kan sätta liksom ett bälte över kavajen, de där små lager stylingknepen. Ja, precis. Ja. Det tycker jag.
Alltså jag måste ju fortfarande lyfta polen under skjorta. Jag tycker att det är ett väldigt snyggt stylingknep.
Ja.
Och jag får liksom passa mig för att inte lägga upp det för många på säkerstil, men alltså, man kan också jobba med de här klassiska plaggen så att de blir lite coolare.
Mm. Precis, för de vill ju se lite mer business ut. Och då tänker jag, hennes bransch så behöver inte business betyda liksom dräktigt, utan tvärtom, business kan vara ganska mode. Alltså hon kan ju se rätt, hon kan ju köra en rätt cool stil här, tycker jag.
Ja, det är ju det som är härligt. Att det är ju absolut, det känns som att allting är tillåtet i arkitektbranschen.
Mm.
Jag såg väldigt många snygga och välklädda arkitekter i Milano, och det är liksom inte, de är ju nästan mer mode ibland internationellt snarare än vad folk i modebranschen är, så att det finns ju ett enormt, det har ju hängt ihop någonstans, mode arkitektur, så att,
men du Emilia, det var ju modevecka i Milano, och när är det Paris då, för du ska väl dit?
Ja, men jag ska dit, och så åker den 4 mars och är där i 4 nätter, och vet du vem som följer med?
Nej.
Min mamma.
Nej, men vad mysigt.
Ja,
vad kul.
Så mysigt. Alltså, jag vet att du kunde inte följa med och förklara det själv. Och så känner jag att jag har liksom inte gjort någon sån här mamma-dotterresa sedan jag var kanske 20 år. Så det är verkligen på tiden, och vi ska verkligen ha det så härligt. Jag kommer ju gå på en del visningar. Kanske kan få smyga in henne på en del showroom så att hon får ta del av det också. Men jag tror att hon kommer klara sig hur bra själv. Oh. Hur som helst. Men jag längtar så mycket. Det ska
och
vara
lyxigt,
härligt.
Och det glädjer mig också lite, för att jag vet ju hur du är, och då vet jag att hade du åkt dit själv så hade du sprungit med visningarna, och sen hade du liksom satt dig på ett café eller på hotellrummet och jobbat.
Oh,
att du faktiskt är där med din mamma nu, då kommer du kanske också njuta av Paris och
du menar shoppa?
Shoppa är vad jag menar. Och ja, liksom alltså, lite blev quality time med din mamma, och ja, det är hon ju bra på.
Det känns ju helt underbart. Jag tror vi kommer nog dricka något en härlig Bellini. Vi kommer äta lunch på Ralphs, äta middag på Lulu.
Har ni bokat hotell? Var ska ni bo?
Ja, men alltså, lyssna på det här. Det här är ju mest fantastiska. Jag hade då tänkt ta något sånt här lite bra budgethotell som jag alltid brukar bo på. Något litet mini-boutiquehotell. Mamma är så här, nej Emilia, vet du vad? Nu kanske det här är den sista resan vi gör tillsammans. Nu ska vi åka in style. Inte så, men du vet, det är ändå sådär liksom, man vet ändå.
Ni gör det inte så ofta, nej.
Nej, vi gör det inte så ofta, bara hon och jag. Så att mamma treatar mig med en för tidig födelsedagspresent, och vi kommer bo på.
Men Emilia, när fyller du år?
I augusti. Alltså jag ljög nu, det var ingen födelsedagspresent.
Nej, bastard.
Det kändes bara bättre att säga det. Nej, men vi
ska härligt.
På,
ni checkar in på
The Ritz, som är nyrenoverat, och man renoverat det i, tror jag, 4 år. Jag fick höra av en person i modebranschen att till och med telefonsladdarna är specialdesignade. Alltså, min Insta-stories kommer gå loss. Jag kommer typ inte lämna hotellet, tror jag. Det är det som är det värsta.
Härligt. Ja, och här ska jag vara hemma och föda barn. Nej, men jag är inte dugg avundsjuk.
Vi kanske kan fira du och jag någon gång. Och om nu Eriks är så bra som jag tror, så känns det som att den ultimata härliga 24 timmars dygnet som du och jag ska göra.
Ja. Så härligt. Vi kanske ska tillägga att vi inte är sponsrade av Ritz. Eller det kanske vi inte behöver tillägga.
Nej, det kommer ju aldrig bli.
Det kommer inte bli.
Det hade varit sjukt härligt. Men vem vet, man behöver inte stänga några dörrar. Om någon från Ritz i Paris hör av sig, så
precis, kom gärna. Vi kanske får sjukt bra business på vår liksom möhippe-business. Hyr in Ebba och Emilia.
Bo på Ritz.
Säker stil.
Du, Emilia, det ska bli ljuvligt och det blir härligt med rapporter därifrån. Men jag ser också väldigt mycket fram emot att du nu pallar dig hem från den där Alpbyn. Va?
Alltså, jag längtar att få komma hem till dig, sitta i en vanlig studio. Du kommer få se mig i något annat än skogshuggarskjorta och
lite smink och på näsan.
Smink på näsan, nytvättat hår. Men du ser faktiskt otroligt fräsch ut för att vara höggravid och 36 år, min vän.
Ja, tack snälla.
Mm. Väldigt snygg.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.